I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk?
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Podden där svenska folket ställer en, ja, snart soon to be allmän specialist mot väggen. Jesper Salén.
Ja.
Hela Sveriges gratisläkare.
Ja, så kan man säga.
Mm.
Ja.
Det är så vi får använda det hur vi vill.
Ja, ni får göra vad ni vill med mig.
Ja.
Ja.
Och vi som gör det är jag, alltså vilka som är språkrören för det svenska folket.
Mm.
Det är jag, Nissa Hallberg och Emelie Uggla.
Yes.
Hej och välkommen Emelie Uggla.
Hej.
Hej.
Tack för peppen.
Mm. Det är, du behövs, vi kan, alltså transparens Silja. Jag och Emelie, vi sa så här, ska vi bara lägga oss och sträcka oss på sängen lite. En och en halv timme senare plingar det på dörren och vi båda...
Alltså jag är lite... helt nyvaken, det tar ett tag för mig.
Ja men du vet, du får ta den tid det
vakna.
Tar. Jag kan bli väckt och sen så på scen 30 sekunder efter, så att jag är van med att prata.
Ja men du är ju det är du.
Det är en superkraft jag har.
Ja, Emelie, klockan är 16:50 och jag liksom spelar fortfarande vaken. Jag har gjort det hela dagen.
Ja. Det är fan, det är att vara människa det.
Ja men det är att vara människa. Men jag är glad och väldigt, jag är så glad över... Låter det som att jag överdriver, men det gör inte. Men jag är så glad över att få se er, eller vara med er, efter förra veckans trauma.
Ja, helvete, kraschlandningen.
Det var liksom inget som... Eller jo, alltså det blev ju ganska rätt till slut, men det var...
Ja, men det var ju...
Musikbryt.
Det var som en feberdröm.
Ja, det var en jävla feberdröm när jag pratade till fel mick. Men man lär sig av sina missar.
Ja, nej, men, och samtidigt så är jag så jävla... Jag sa det nu innan, att jag är så jävla... glad över att vi fick ut ett avsnitt, för att det var ändå leverans.
Mm. Och vi hade kunnat ge upp.
Ja, det fanns ju...
Det var ju skitnära. Alltså, jag
höll på att börja gråta. Alltså, ja. Vi skulle ju först spela in på länk och så bara var det glapp och allt sket sig. Så att...
Ja. Och så, ja, precis. Och så funkade det inte med mickarna. Så Emelie fick ledigt, förutom helt ärligt.
Jag tog ledigt.
Ja. Du tog ledigt.
Ja.
Och det kändes tomt och knasigt, men det gick ändå bra.
Ja.
Och sen kom du in och liksom levererade det du gjorde.
Fasigt är att fel person tog ledigt, känner jag. Det var ändå så. Okej, vem ska flyga planet? Ska vi ta piloten? Nej, piloten har gått och lagt sig. Labradoren får styra.
Du sa ju precis att du var expert på att prata.
Jo, men jag är inte teknisk expert. Jag har ju pratat med
fel. Ja.
Just det är Nisse, jag som brukar prata det.
Nisse, jag tror faktiskt inte det finns någon som det känns tryggare med och göra podd än med dig.
Ja, det var sen sagt.
Det är bara som ett maskineri som slås på och bara levererar, faktiskt.
Mm. Ni är gulliga ni. Ja. Nu är i alla fall mickarna igång.
Mm. Mickarna igång.
Så, vi går vidare nu.
Ja, nu det gör vi verkligen.
Vi glömmer det som vart.
Ja, ja. Alltså, vi är här för
att, nuet.
Vi är här för att prata om livet och ja, men, innan döden.
Och apropå nuet, hur mår ni?
Jag är väldigt, väldigt... Jag är inte min bästa version av mig själv just nu.
Nej.
Men jag vet inte, det är som att jag har gått in i en liten vägg, men och det har varit typ faktiskt ganska lång tid nu, men jag kan känna att sakta men säkert varje dag kanske jag börjar vakna lite till liv.
Ja.
Jag hoppas det, men det är jävligt frustrerande, för jag känner att jag inte haft energi på typ 2 månader, så
nej.
Det suger, men så kan väl livet vara ibland, antar jag.
Det kan det ju verkligen vara. Och jag tror det viktiga är ju det du verkar göra så jävla bra. Det är att vara i det, vara lite accepterande och se de här små förbättringarna dag för dag.
Ja, man måste
det är rätt imponerande faktiskt.
Tack. Och så. Men jag brukar gråta en liten skvätt varje eftermiddag.
Gör du?
Ja.
Har du redan haft det nu? Har du gråtit redan innan jag kom?
Nej.
Eller kommer
det
göra det
sista
när jag
brukar göra faktiskt nu när jag mår dåligt är att sova middag. För när jag vaknar och sover middag så då blir jag dunderdeppig. Men nu råkar det som att sova middag.
Men vi behövde det.
Vi behövde vadå?
Nu blir jag nyfiken. När du sover middag och vaknar, då är du deppig.
Ja, då blir jag dunderdeppig.
Ah. Varför då tror du?
Jag tror att det är för att jag har liksom sovit. Jag vill inte ligga i en säng.
Det är skamligt. Eller att det känns dåligt.
Ingen aning. Jag kan inte sätta ordet på vad det är.
Alltså tonårs-shaming typ.
Nej, men det är väl mer att jag känner mig kraftlös. Att, det är, att jag sover påminner om hur kraftlös jag känner mig. Och då blir jag deppig för att jag vill inte vara en sån som... jag vill ju kunna... Eller liksom, jag vill inte ligga och sova.
Jag förstår.
Ja.
Men ibland så behöver vi sova. Alltså så.
Och jag vet, men jag bara, det frustrerande är att jag är rädd att jag ska behöva sova i hela resten av mitt liv.
Ja, men vet du vad? Det kan jag lova dig att du inte kommer behöva. Men det är jättevanligt att, jag vet inte om jag kanske har sagt det någon gång i den här podden, men en spaning från mitt håll med patienter så är det, och med mig själv för all del, att när man är i någonting som är negativt, att man är väldigt trött eller deppig eller har mycket ångest och sådana saker, av någon anledning så är det så vanligt att när man tänker framtiden så tänker man att det där negativa kommer vara med hela tiden.
Ja.
Man har liksom svårt att tänka sig hur det är att vara pigg eller att inte ha ångest.
Jag minns inte ens hur det var, förstår du?
Nej.
Så att... Men det är väl lite som att man tänker, när man tänker så här, jag vill att det ska vara som förut när jag bara mådde bra.
Jaha. Då
minns man ju bara det bra, inte hur dåligt man också mådde.
Nej, men precis.
Alltså om jag tänker från egen
erfarenhet. Jag tror både minnet är ju, kan lura en.
Ja.
För att det är liksom, minnet är inte konstant, det är liksom inte data som är inlagrad. Utan det är tolkningar och så. Men sen också när vi tittar på framtiden är också lite... Det är också färgat någonstans av vår aktuella hur vi mår. Och det där är... Så att det ofta brukar vara en sån grej som... Jag säger det sista sen när jag har träffat en patient att så här, jag lovar att det kommer bli bättre även om det inte känns, även om det känns omöjligt just nu.
Mm.
Och det kan jag fan säga till dig också.
Ja.
Och annars bjuder jag på tårta. Nej, dålig kompromiss.
Nej, men jag hoppas du var sant. Jag hoppas du har rätt. Du har det. Alltså så måste det bara bli, annars är det synd om mig.
Ja. Och Nisse, hur mår du? Du raskar runt och turnerar. Är det slut? Tampen nu, eller?
Ja, jag har inget att klaga på.
Nej.
Det finns de som har det värre.
Alltid.
Jag åker ju runt och jobbar.
Ja.
Okej. Okay. Ja, vi har väl 25-30 kvar.
Ja, är det kul? Är det bra folk?
Ja.
Eller liksom, men, publiken är glad och sånt?
Man går ju in och så gör man lite yoga eller armhävningar i logen. Sen åker man därifrån.
Mm.
Man vet inte var man var igår.
Nej.
Så jag är lite trött.
Vad roligt. Kul. Hur många föreställningar har du kvar? Nu frågar jag rent egoistiskt.
Typ 25.
25, det är ju sju.
Det är en vanlig turné typ.
Ja, men du, fan, innan jag drar här så ska jag planera, för jag vill kolla.
Mm.
Jag vill inte missa det. Jag missar
där hemma kan ju faktiskt också kolla på betnerhallberg.se.
Ja.
Vi är ändå i vi är klara med Norrland, men resten av Sverige kan man ändå hugga oss.
Fan vad bra, för det hade varit lite långt för mig att åka till Norrland, ja. Tänker jag.
Men för det hade dock varit värt det, för ja, den är väldigt, väldigt rolig.
Ja, men jag älskar Norrland dessutom, så det hade blivit landet Norrland. Men ja.
Ja, men det har ju svensk rekord i att se den här föreställningen.
Är det sant?
Ja, det har
du. Många gånger har du sett den?
Det är inte så många.
Jag menar, alltså, du har ju sett den fler än vad jag har. Alltså, jag har sett Magnus.
Ja.
Ja, men det är ett gäng.
Ja, men det är absolut.
Ja, roligt, kul. Och som sagt, när jag kom hit så sa jag att du såg fan stark ut. Eller du såg, ja, nej. Nu bullade du upp kinderna så att, att jag skulle tänka att du var överviktig.
Nej, men jag har också ätit 5 toffefri och 3 Oreos.
Ja,
men det var väl så
det
gott.
Kan man väl göra.
Ja, men det var innan du åt de där Oreos.
Ja,
alltså,
ja,
du ser fan välmående ut.
Jag kan inte ta en komplimang. Det är bara
nej, okej.
Okay. Men du då? Ja. Du ser också välmående ut.
Tack.
Så lycklig ut.
Ja, men jag är lycklig. Ja.
Mm. Det är fint att se dig harmonisk och lugn och lycklig. Mm. Och
för ni har ju sett mot, alltså så, vi har ju känt för ett tag nu.
Ja, så länge att vi har haft våra svackor.
Ja, jo, men det är ju så. Nej, men fan, ska jag vara helt ärlig så... Jag blir ju klar specialist i allmänmedicin och det innebär ju då att jag är lite friare i vad jag jobbar och sånt där. Jag tyckte att det varit rätt trögt den här SD:n som jag har gjort med
ja,
T. Ja. Mm. Och det har känts stundtals har det känts väldigt omöjligt. Och jag har haft tankar på att säga, jag skiter i det här. Jag har inte gått på dem eller gjort något drastiskt, men... Mm. Nu är jag fan klar i sommar. Jag känner mig som en... Alltså nu när jag jobbar så känner jag att så här, fan, jag är bra.
Mm.
Och det kanske jag har känt lite stundtals. Men nu liksom bottnar det på ett annat sätt. Och det känns... Jag har ingen övertro, jag är inte bäst. Men jag känner liksom att fan, jag är bra. Jag kan saker och sådana grejer.
Stabilt bra.
Liksom. Ja.
Mm. Samuel Fröler i Skärgårdsdoktorn bra.
Ja.
Ja.
Löser skit.
Ja, verkligen. Och jag känner mig lugn och jag går inte igång. Alltså jag blir inte så stressad. Och det är jätteskönt. För det har faktiskt varit någonting som har hängt kvar. Att vissa arbetsdagar, jag är absolut inte ensam om det. Men så har jag blivit stressad och känt att fan, det här funkar inte. Och det känns som att det är borta. Och det är så jävla skönt. Så att nu när jag tittar liksom på hösten.
Mm.
I vanliga fall har jag kunnat så här, du vet, inte varit deppig. Men inte kunnat se... Nu när jag tänker på hösten så blir jag glad och det känns spännande och jag vet inte riktigt var jag ska jobba eller så, men det känns bara spännande
det
och
härligt.
Det
känns som möjligheter.
Ja,
mm.
Så att det är skithärligt.
Vad härligt.
Faktiskt, ja. Så det är roligt. Ja.
Tre stycken, två som har bra och en som är på väg tillbaka.
Ja.
Yes.
Ja.
Jag är på väg tillbaka.
Ja.
Jag är på väg tillbaka.
Ja,
det kan jag faktiskt verkligen skriva under på.
Ja.
Örne, och vi har ju lyssnare där. Vi kan inte fråga hur de mår.
Nej.
Fast vi får ju reda
på det. Vi får läsa
det.
Hur de mår.
Ja, vi får ju reda på det i alla fall.
Ja.
Så jag tycker vi drar igång och börjar. Och ni, jag behöver inte säga det. Goes without further ado. Här kommer Emily Uggla som läser veckans första lyssnarfråga. Kan vi ta en jingle på det, tack.
Okej, här kommer min fråga. Hej, jag har en fråga om blodgrupper. Finns det för- och nackdelar med vilken blodgrupp man har? Inte ur perspektiv att ge blod utan hur resistent vissa är mot sjukdomar eller hur immunförsvaret påverkas. Jag har blodgrupp 0, minus, okej,
ja.
Positivt och har hört att det ska vara bra mot exempelvis covid. Är detta sant? Tack för världens bästa podd som hjälpt min brutala hälsoångest i alla fall lite grann. Kram Cornelia.
Bra.
Cornelia, du får en kram tillbaka. Tack för frågan. Och fan vad härligt att höra i alla fall lite grann. För det är ju så.
Det hade varit ärligt.
Det hade varit helt bisarrt.
Jag känner mig som henne.
Ja, nej, men det är ju så det är. Man kan inte bli hjälpt... Liksom så. Det finns inga quick fixes. Cornelia, 0 negativt. Vi har ju då det här med blodgrupper.
Men det såg 0 minus positivt.
Ja, jag tror kan att det kan vara ett missförstånd.
Finns det 0 positivt?
Ja.
Men det kan det vara 0 bindestreck positivt då?
Bra, Nisse. Precis, ja. Så måste det ha varit.
Vi bara ett radbyte här.
Ja, så då egentligen 0 positivt. 0 bindestreck, ja. Ja, precis, för att annars går det plus och minus går inte ihop så.
Nej,
ja,
det är bara radbyte,
ja,
så det ser
det
ut så.
Inget fel.
Ja, men bara så det blir tydligt.
Men Issa, du, först började du bli liksom läkare i att kunna ställa diagnoser. Nu kan du liksom...
läsa texter.
Ja, nej, men, nej, vad fan, det går framåt. Det är fantastiskt. Så här, vi har ju olika blodgrupper. För det är ju så, och med blodgrupper på våra röda blodkroppar. Och röda blodkropparna, det är ju de blodceller som gör blodet rött. Det är där det innehåller de här hemgrupperna som innehåller järnatomer, järnjoner som binder syre och transporterar syre runt från lungorna ut i kroppens alla vävnader. För alla vävnader i princip behöver syre för att inte dö. De röda blodkropparna pratade vi lite om när det gällde mjälten, eller hur? Att de lever ungefär i 120 dagar. Sen monteras de ner. Man återanvänder material. Det här händer mycket i mjälten. Och sen så skickas det till gallan. Blodkropparna har på sin yta olika proteiner som sitter fast. Och de här proteinerna kallas för ytantigen. Ja, behöver ni liksom inte lägga på minnet. Men där har man olika ytantigen beroende på vem man är och vad man har för gener, helt enkelt. Mm. Man delar in de här i grovt i blodgruppering. Och då är det A, det är B, det är 0, det är AB. Mm. Ja. Så det är fyra blodgrupper. Och sen har man även något som heter RH. Kommer jag faktiskt inte ihåg vad RH står för. Retius, ja, strunt samma. Men det är liksom ytterligare en faktor som kan vara positiv eller negativ. Mm. Och de här sakerna, det här är liksom en grov indelning. De viktigaste skillnaderna delar man in i de här grupperna. Och det är ju för att... jag menar, så länge vi har blodet i vår kropp så är det här inte någonting. Men däremot om vi ger blod kan vi göra. Jag menar, vi har den blodgruppen, det är aldrig komplicerat att ge blod. Men däremot om vi ska ta emot blod så är det jätteviktigt att man får rätt blodgrupp.
Mm. Och då varför?
Därför att annars så dör vi. Alltså vårt immunförsvar.
Tanka en dieselbil med bensin.
Pris, Nissa! Ja, precis. Tanka en dieselbil med bensin. Snyggt. Eller vice versa.
Och tack för idag.
Drop the mic, fool. Nej, men ja, exakt så. För att annars så angriper... För vårt immunförsvar är inte bara till för att akta oss för bakterier. Eller ja, det ska ju akta... Alltså vårt immunförsvar ska upptäcka saker som inte hör hemma i vår kropp. För det är skadligt. Så därför, om vi får fel blodgrupp... Jag har blodgrupp A. Får jag blod i mig som är blodgrupp B, då kommer mitt immunförsvar gå bananas och bara attackera de här blodkropparna för att det är någonting som kommer utifrån som inte hör hemma i min kropp. Däremot kan alla ta emot blodgrupp 0. Mm-hmm. Så alla kan ta emot blodgrupp 0.
Det är som det heliga blodet då, typ.
Ja, alltså...
Oh, jag vet.
Nu njuter jag av era liknelser. Nej, men det är det. Det är liksom universalblodet. Mm. Så att om Nisse råkar såga av sig benet och får liksom kraftiga blodförluster och åker in med ambulans till akuten och behöver blod för att överleva, då hinner man inte vänta på att ta det här blodprovet och se vilken blodgrupp.
Då kör man 0.
Då kör man alltid 0. Så att är det så att man har blodgrupp 0, så är man jätteviktig, är lite extra viktig som blodgivare. För att på alla akutmottagningar så behöver man ha ett lager med blodgrupp 0. Sen tar man ger Nisse blodgrupp 0, man tar blodprov innan då förstås på Nisse. Och så ser man, Nisse har den här blodgrupperingen, då beställer man rätt blod. Och så får du det sen. Ja. Så att det är liksom universalblodet som alltid kan ges. Och så. Det här liksom spelar ingen roll förrän man ska transfunderas, alltså erhålla blod och så. Men det är jätteviktigt apropå frågan att vi donerar blod. Jag måste villigt, eller motvilligt erkänna att jag inte donerar blod, för jag har varit så jädra stickrädd tidigare i livet. Men jag måste
börja göra det. Och jag har väldigt sån här anemi.
Ja, för det är ju så också. Menstruerar man och har liksom en blodbrist. Oftast, eller det kan finnas andra orsaker, så ska man inte dela med sig av sitt blod. Det behöver man själv, såklart. Men annars så donera blod, få någon fin Italakopp eller vad man får som belöning. Men framförallt gör en insats för andra människor. Nu till frågan, för den handlade inte om det här. Nu blev det bara en liten
bakgrund. Var det något positivt, alltså extra positivt med blodgrupp 0? Eller varför finns olika?
Ja, Jag ska också säga det här med RH, alltså positiv eller negativ. Det är också, kan också vara viktigt om man väntar barn.
Mm-hmm.
För det kan vara så att om fostret har, nu ska vi se så att jag inte blandar ihop, men matchar inte fostrets RH, alltså det här minus eller positivt, med mammans, så kan det bli allvarliga konsekvenser vid förlossningen när mammans och fostrets blod blandas.
Det var läskigt.
Ja, det kan vara läskigt. Men det är inte läskigt, för det här tar man ju reda på.
Ah.
Det tar man, det ingår liksom i mödravårdsvården. Så att
det
säga.
Känns bara läskigt att en mamma och ett barn kan krocka.
Ja.
Under en förlossning.
Ja, men då handlar det om vårt immunförsvar. Då har man ärvt det från pappan och liksom så. Om det skulle missmatcha helt enkelt. Men det här är inget som man liksom väntar och ser om det händer. Utan det här är något man alltid tar reda på.
Mm.
Och nu till frågan.
Finns det några fördelar eller nackdelar med att ha olika blodgrupper?
Ja. Apropå covid så har man sett att det har verkat i studier. Jag tror inte man har kommit till en slutsats, men det finns tecken på att de som har nollblodgrupp har fått mildare symptom från covid-infektionen.
Mm.
Och vad betyder det? Och det här har jag tittat lite på liksom privat. Eller jag menar, man tar inte blodgruppering på alla som har covid eller som är sjuka. Men till exempel min dotter och hennes mamma har noll blodgrupp. Jag har faktiskt testat Selma hemma.
Mm-hmm.
Jag hade ett sånt kit hemma. Hon var liksom med på det. Hon har noll blodgrupp. Och jag vet att hennes mamma har det. De har liksom aldrig blivit speciellt sjuka av covid. Medan jag har A-positivt blodgrupp. Och gillar inte, alltså min kropp gillar inte, kommer inte överens med det viruset.
Nej.
Även om jag sitter här idag och har överlevt. Så att det finns absolut tecken på att blodgruppering kan inverka på hur man reagerar på vissa sjukdomar. Och man kan ju tänka sig att i och med att de här blodgrupperingarna har att göra med immunförsvaret, så kan det ju vara så att mitt immunförsvar som hela tiden som är van vid A-positivt blod kanske hatar covid mer eller reagerar starkare på covid än någon.
Men det finns ingen blodgrupp som anses vara lite svagare, alltså överlag?
Nej, absolut inte.
Ingen sån biologiskt blodgruppsklinik?
Att liksom en svagare.
Nej, men jag tänkte om det finns någon sån här AB, då är man känsligare för.
Nej, inte vad man vet. Men
ja, vad skönt.
Immunförsvaret är ju så jädra komplext. Och oftast just med covid så har det ju varit så att det är immunförsvarets reaktioner som folk har blivit sjuka av. Inte själva viruset, utan immunresponsen.
Aha.
Och det är lite fascinerande. Så att Så är det med det. Mm. Sen har inte jag suttit och grävt nu under den här tiden i forskningsresultat. Men det finns absolut tecken, och det är inte bara liksom mina erfarenheter.
Nej.
För det hade varit galet att säga i en podd.
Ja, cool.
Så tack för frågan, och hoppas att du fortsätter lyssna och att hälso...
Sen blir mindre.
Ja,
mindre.
Ja. Tack Cornelia, kram kram.
Här kommer min första fråga. Håll i hatten. Hej gänget, först vill jag tacka för en fantastisk podd och för att ni förgyller min och många andra människors onsdagar. Jag fick dela upp frågan i två delar då den var lite lång. Såg av en slump ett inslag om ferritin, järndepåer. Heter det så?
Ferritin.
Ja. Och har nu grottat mig i bland annat The Iron Protocol, en global grupp på Facebook som säger att man helst bör ligga över 100 på ferritin för optimalt mående. De menar att kvinnor felaktigt diagnostiseras med bland annat depression när de i själva verket har låga ferritinnivåer. När anser du, Jesper, att man bör behandla järnbrist utan anemi? Varför verkar det vara en sån kontrovers kring optimala ferritinvärden? Bad min läkare om att få ta prov för att kontrollera ferritin då jag såg på tidigare prov att det legat lågt historiskt mellan 8 och 18. Men ingen läkare har någonsin nämnt detta. Nu låg jag på 26 med normalt HB.
Mm.
Tack och hej.
Men det där är ju intressant. Jag har ju jättelågt nu. Jag har ju lågt järnvärde, alltså 111.
Mm.
Det är ju lågt.
Ja. 111, ja, då är det hemoglobinvärdet som är 111.
Okej.
Ferritin är ju egentligen inte, alltså det är våra järndepåer. Ferritin är ett protein som cirkulerar i blodet och finns i lever. Och det är blodet vi mäter det. Och där ser vi, liksom, det är ett indirekt mått på hur mycket, ja, på hur mycket järn vi har i kroppen. Mm. Och om man säger en anemiutveckling, alltså en blodbristutveckling med lägre blodvärde, HB-värde, så ser man ju först att kroppen tar av järndepån. Alltså innan man utvecklar en blodbrist. Jag tror att liksom det normala i underkant i referensvärdet som vi förhåller oss till på vårdcentralen och så är 12. Skjut mig inte om jag har fel, men jag tror att det är det. Och jag tycker att det är skitsvårt om jag ska vara ärlig, för att jag har fått frågan från patienter. Det är ju så, har vi en järnbrist så blir vi deprimerade. Eller vi kan väcka ångest, vi får hjärtklappning, vi blir bleka, vi får sämre.
Det var ju verkligen det som började med min depression nu.
Ja.
Järnbristen.
Ja.
Ja, fortsätt. Jag
tycker nej men precis. Att det är ju helt rätt att vi ska liksom inte, det är klart att vi inte ska klassificera allt som depression. Depression, en egentlig depression, en äkta depression, det är rätt ovanligt. Alltså så. Men jag tror att det ställs väldigt mycket felaktiga diagnoser.
Men vad menas egentligen med en äkta depression?
En äkta egentlig depression, det är en depression som kommer inifrån. Det är inte om någon har dött som du älskar.
Nej.
Det är inte om du har det jättebesvärligt på jobbet. Alltså ingen utlösande faktor. En depression,
bara kemiskt.
Ja, som börjar inifrån. Och det är ganska sällsynt. Men jag tror, eller jag vet att det diagnostiseras väldigt mycket, vilket är fel, och så sätts det in
SSRI. Och så kan det ju kännas, för att jag kan ju känna så här, om jag drar återigen mig som exempel, att jag har ju absolut ingenting att vara deprimerad över.
Nej.
Jag har ju inte det.
Nej.
Men ändå har jag blivit det.
Ja.
Och då börjar ju den inifrån, antar jag. Fast jag har antagligen med att jag hade så dåligt järnvärde i början.
Ja, men sen kan det finnas andra saker, tänker jag, som kan ge depressivitet hos dig. Mm. Alltså nu, om det är okej. Liksom, alltså, jag tänker att du har också dina diagnoser som du har pratat om.
Mm.
Som vi vet kan ge symptom i form av att saker kan bli svåra.
Mm.
Att ta sig för och sådana saker. Vilket kan ge depressiva symptom. För att man känner att jag orkar inte. Mm. Jag lyckas inte med det jag vill. Lite som vi pratade om i början av avsnittet. Att du känner dig väldigt, väldigt trött.
Ja, precis.
Och det kan ge depressiva symptom.
Ah, okay.
Men kanske inte skulle klassas som en egentlig depression.
Nej.
Och så.
Mm.
Så att depressiva symptom, det är en sak. Men just en depression, det är ganska ovanligt. Det är sällan jag träffar på det på vårdcentralen.
Mm.
Men just när det gäller att behandla, alltså jag sitter ju längst ner i någon form av kunskapskedja eller näringskedja när det gäller, om man tänker att den spetsforskningen är högst upp, jag sitter på golvet och gör det som är väldigt beprövat och det vi verkligen är så säkra på. Det är liksom min kunskap och det jag utövar. Jag tror att det här med ferritin, det är någonting som forskas på. Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att forska på. Det är svårt att forska på depressiva symptom, för att det finns så mycket i livet som kan ge depressiva symptom. En jobbig arbetsmiljö, en stökig relation, alltså det finns så mycket som kan inverka, och då är det också väldigt svårt att se vad det är vad. Men när jag har fått en patient som har pratat om just det här och ställt den frågan, då har jag nog tänkt att jag kan inte argumentera emot att ett ferritin som för mig är normalt inte kan ge patienten depressiva symptom eller trötthet eller sådana symptom. Det kan inte jag argumentera. Jag kan inte svära på att det inte är så. Men jag kan heller inte ordinera intravenöst järn, till exempel. Utan då skulle jag nog låta husläkarna, för det kan också vara så att när man kommer med den här typen av frågor till en läkare på en vårdcentral, så kan man också mötas med lite irritation, för att vi vet inte, och när vi inte vet så kan vi bli osäkra, och då kan det yttra sig som att gå härifrån, lämna mig i fred.
Men det här är att hon säger att man ska ligga på över 100 ferritin.
Och det känner inte jag till.
Och hon låg först 8-18, ja, det låter ju då, om det skulle stämma, låter det som att hon är dunderlågt.
Ja, men precis. Om det stämmer. Men jag vet inte om det stämmer. Nej. Att man ska ligga över 100. Så att, däremot så vet jag att ett ferritin på 100 är inte skadligt. Och då tycker jag att är det så att man ligger, alltså att man tänker så här, det är inte skadligt att äta, alltså dricka blutsaft, äta järninnehållande kost eller köpa receptfri järntabletter på apoteket, för det är receptfritt. Det tycker jag man absolut kan göra. Och då kan man väl få göra det och se om man mår bättre.
Mm.
Men jag förstår problematiken i kontakten med oss på vårdcentralen, för vi är inte där än. Vi har inte den kunskapen.
Mm.
Eller kunskapen, det har liksom inte landat hos oss än. Om 5 år kanske det har gjort det. Mm. Och då kommer jag agera på det.
Ja.
Men dittills får man någonstans använda, prova lite själv. Och just när det gäller att äta liksom mycket spenat och sådana saker, go crazy.
Cool.
Gör det verkligen skillnad? Förlåt. Okej, vi går nu vidare till nästa fråga.
Ja, det gör skillnad.
Mm.
Att äta järninnehåll, grön, alltså broccoli.
Jag kan ibland säga, bara, vad fan ska jag käka spenat för? Hur mycket järn får jag i mig? Antagligen alldeles för lite.
Så här, har du ett HB då på 111, så då har ju du en utvecklad blodbrist. Och då skulle inte jag säga åt dig att gå och äta spenat. Utan då skulle jag nog ordinera järntabletter och så skulle jag följa upp det. Men jag tänker, om man ligger i den här gråzonen där man har ett för oss bra, eller liksom, bra ferritin ovanför referens, men man har liksom tankar kring att det kanske ska vara högre. Så kan man lösa det så. För att annars kan det lätt bli att man går in i clinch och så blir det bara tråkigt. Jag vill ju hävda då att vi läkare ska bli bättre på att förhålla oss lite mer ödmjukt inför såna här frågor. Och inte verka tvärsäkra eller vara rädda och tappa ansiktet för att vi inte kan.
Nej, det tycker jag låter bra.
Så, men ja.
Ja, men tack. Intressant.
Bara en fråga. Ferritin, är det järn på latin?
Nej, men jag tror ferrus är, okay. Alltså så att det kommer ju.
För jag
det
tänker bara att FI i periodiska systemet
är helt jävla korrekt.
Nej, men jag bara kunde så inte släppa det. Nej.
Och när något slutar på in så är det oftast ett protein.
Aha,
och så, albumin, ja, och så. Så att, helt rätt, Nisse.
Nej, men jag bara, det är typ en av 3 förkortningar jag kan. I
helt rätt, postkodsmiljonär Nisse.
Ja, hade Fritte Fritt som varit med, hade han kunnat svara på det åt mig.
Ja.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Emily, vill du läsa en till fråga? Mm.
Hej, snälla, kan ni ta min fråga? Tack för en bra podd förresten. Jag har gungning och yrsel i princip varje dag. Ska sägas att jag har GAD, hälsoångest och paniksyndrom. Vissa dagar bättre, vissa dagar så obehagligt att jag får panikångest. Jag har gjort blodprover och kollat allt. Gått hos naprapat, vet att jag är spänd 24/7. Detta har tagit över mitt liv och hört om fobisk yrsel med. Jag är livrädd och trött på detta då min livskvalitet blir inte så kul. Med vänlig hälsning, Jessica. Kram till er, rött hjärta. Kram till dig.
Jessica, kram till dig. Ja, gruppkram. Jag blir alltid, eller nej, jo, jag blir alltid lite ledsen inombords när jag hör att något har tagit över någons liv.
Det är så
ska det inte vara.
Nej.
Tack för frågan. Och fobisk yrsel har jag inte riktigt hört talas om, men jag kan tänka mig att det handlar om att vi känner oss yra, blir jättespända på grund av det, för det är obehagligt att vara yra, och så tänker vi kanske, vad kan det här vara, håller jag på att dö? Alltså om man hårdrar det. Och sen så blir man ännu mer spänd, och så blir det där liksom en självförstärkande soppa av yrsel.
Precis, och det kan faktiskt bli att man inbillar sig att man har ont på vissa kroppsdelar, borde man ju kunna inbilla yrsel.
Ja, och sen tänker jag så här, att inbilla sig att man har ont, är det verkligen inbillning?
Jag vet inte. Nej, vad tror du?
Jag tror inte det. Jag brukar tänka att har du ont så har du ont. Sen om det beror på att du har någon skada där du har ont, det är en annan sak. Eller någon nerv på vägen dit, det är en annan sak. Men har du ont så har du ont, tycker jag.
Så det sitter någonstans.
Jag gillar inte det här med inbillnings... Alltså nu menar jag, nu är jag inte arg på dig.
Nej,
nej, men jag tycker att det är rätt problematiskt med inbillningsbegreppet. För att det gör att...
att man, att det gör inget gott. Man viftar bort det då liksom.
Så smärta är smärta. Sen så vad det beror på, det är en helt...
Så kan ju smärtan uppfattas som starkare än vad den är på grund av rädsla.
Ja.
Många går ju runt och har krämpor hela tiden men bryr sig inte om dem.
Precis.
Medan man själv fokuserar, alltså jag kan bara härleda till mig själv.
Ja. Men jag tänker att det du menar, det är väl att man har en smärta fast den sitter i psyket kanske.
Nej, men alltså, och vad är psyket? Alltså, vår hjärna består av nerver. Det består inte av liksom en magisk massa av själ eller fantasi. Alltså du förstår vad jag menar. Alltså det är nerv, det är massa nerver vi har i hjärnan som är kopplade på ett sjukt fantastiskt sätt som gör att vi kan röra armar, vi kan tänka, planera framåt, vi kan upprätthålla relationer, vi kan föröka oss. Det är nerver, det är bara en massa samling nerver som liksom är sammankopplade. Och en del, alltså regioner i hjärnan, är till för att uppfatta sensibilitet från kroppen. Så att egentligen, nu är jag lite kanske överdriven, men jag kan tycka att allting är ju nerver och vi uppfattar smärta i hjärnan, så vi hittar aldrig på, utan har du ont så har du ont, för det är i hjärnan som vi uppfattar smärta. Oavsett om du har brutit en tå eller om någonting på vägen är skadat och så. Och precis som du säger, Nisse, så är det så att fokuserar vi på en smärta och liksom verkligen och är lyhörd för den, eller jag vet inte, om jag skulle sitta nu och bara fokusera på att har jag ont i knät? Hur känns mitt knä? Hur känns mitt knä? Så skulle jag nog börja uppfatta kanske smärta eller något obehag från mitt knä. Och så det har du ju rätt i. Det kan liksom bli en, jag tror att
man stänger ut allt annat och att det blir fokus på en sak. Alltså jag bara ser till mig själv när
det blir
jag
som en loop.
Problem.
Ett uppkört spår i de delarna i hjärnan som tar ansvar för liksom känslan i knät. Och uppkört spår.
Nej, för jag kunde ju få förut när jag var yngre och jag var jätterädd för knarkarsprutor.
Ja.
Då fick jag ju för mig att alltid att jag gick på knarkarsprutor.
Ja.
Och att de stack mig genom skorna. Och då fick jag alltså verkligen smärta i mina fötter.
Ja.
Liksom.
Och
men jag menar, det är ju bara i mitt huvud.
Ja, men och i vårt huvud så har vi en massa nerver, precis som vi har i tån. Alltså om nu är jag lite så provokativ kanske, men det är nog mer bara för att förklara att jag tycker att vi ska se hjärnan och liksom de processerna som händer där mer som vi tittar på lungorna. Att det är liksom...
Det är på riktigt.
Det är på riktigt. Mm. Så. Men... då kan jag säga att när du var rädd för knarkarsprutor och få liksom trampa på sådana när du gick, då kan man ju säga så här att du hade ont från stick, men skulle man titta så var det inga stick.
Nej.
Så att rädslan körde nog upp de där spåren i de delarna i din hjärna så att du till slut kunde känna, vilket är så fantastiskt. Det måste ha varit jobbigt, men jag tycker att det är väldigt fascinerande.
Ja, det är väldigt coolt på något vis.
Och coolt, ja. Men det här med yrsel och de här, det var paniksyndrom, det var GAD, generaliserat ångestsyndrom. ångest och även stress aktiverar ju amygdala, den här larmcentralen djupt inne i hjärnan, som gör att vi får adrenalinpåslag och kortisolpåslag och liksom allt det där. Och det här, ångest och stress, det är ju en förberedelse för oss att fight or flight. Det här att sticka och slåss eller du vet bara kunna springa några mil. Men i det så ingår ju förutom att hjärtat ska slå snabbare, blodet stängs av lite till magen. Det är därför äter vi och är stressade, får vi ont i magen. För att den funkar, den ska inte hantera mat när vi är rädda eller ska springa. Mm. Men den gör också att den förspänner musklerna. Förstår ni vad jag menar med det? Mm. Den liksom förbereder musklerna på att kunna springa eller slåss. Vilket gör att vi blir spända. Och är vi spända tillräckligt länge, för jag menar, är vi stressade eller ska springa, då är det liksom bara en tillfällig aktivering av de här systemen. Men har vi ett paniksyndrom eller någonting som håller oss ständigt i beredskap, då får vi ju ont i musklerna. Och får vi ont i musklerna och framförallt nackmusklerna är spända länge, då blir vi yra. För då skickar de liksom nerverna i musklerna skickar signaler till hjärnan att felaktiga signaler, och då blir vi yra. Så att det här, Nisse, det ser ut som att du ska säga något.
Ja, för att jag googlade fobisk yrsel.
Ja, bra, berätta.
Fobisk postural yrsel debuterar ofta efter en period med yrsel av annan orsak. Ett fall eller efter en stressig period. Kallas även höjdskräck i stående.
Mm.
Oro över att falla ger ökad muskulär anspänning som ytterligare stör proprioceptionen.
Ja!
Det är exakt det du sa.
Skönt.
Ja. Ja, men jag blev så bara, ja. Men därför jag liksom sökte din kontakt. För det var som att du läste det. Jag läste.
Det kändes kul att höra.
Utomhus på torg, på öppna platser, sociala situationer. Så att det är liksom det är en rädsla av att falla.
Och proprioception, det är en annan del. För det som musklerna skickar tillbaka till hjärnan. Feedbacksignaler, att hur spända de är eller så. Och det är jätteviktigt att vi har en bra proprioception. Annars skulle vi inte kunna gå eller... Jag skulle inte kunna göra någonting med mina extremiteter. Men paniksyndrom, alltså allt det här som har tagit över ditt liv, Jessica, går ju att komma till rätta med. Men jag tror, och det är jättebra att du går till en naprapat eller en fysioterapeut för att få hjälp med avslappningsövningar.
För det är superduperbra, det gör jag nu.
Bra. Men det är också viktigt, tror jag, att få en bra psykologisk behandling mot de här ångestdiagnoserna. För det kan göra jättemycket. Sen tror jag, med tanke på att du har fått diagnoserna, så har du också fått behandling. Men du kanske behöver lite mer behandling. Och sen slår jag här lite ett slag för att dels lyssna på vårt avsnitt från ungefär ett år sedan som handlar om panikångest, va?
Ja.
Ja. För det var ganska informativt och bra, tror jag. Så lyssna på det. Och det kan ni alla andra göra också. Men sen tror jag att har något tagit över ens liv så mycket, så tycker jag att man bör överväga antidepressiv behandling. Alltså antiångestbehandling. Mm. Då framförallt...
Ja.
Vad föreslår ni?
Vadå menar du?
Farmakologisk behandling, medicin.
Ja, jag...
Eller vadå? SSRI eller vadå?
SSRI, nu bara...
Ja.
Jag fattar ingenting, jag bara,
jag förstår.
Loextim låter ju farma.
Jag
gillar ju det.
Ja. Något SSRI. Exempelvis kan man börja med sertralin, som är det vanligaste att man börjar med. Och där kan man, man brukar behöva gå upp lite i dos. Mer än vid depressiva besvär och depressioner. För att komma åt ångest så behöver man ofta gå upp i dos.
Mm.
Men jag tycker att du ska inte låta det här ta över ditt liv, utan du ska få hjälp på flera sätt.
Mm.
Och sen kan jag något betryggande. Jag satt i Bollnäs om en och en halv vecka. Nej, om några dagar bara.
Ja.
Jag bodde där när jag var 19. Jag var inne på sjukhuset. Alltså jag hade ju sån hälsoångest att det liksom skenade med panikattacker och hela, det tog jag verkligen hela mitt liv i många år. Men så tänkte jag bara, fan, det har gått 21 år.
Ja.
Jag har inte blivit sjuk.
Nej.
Alltså så här, bara, tänk om jag hade kunnat sagt det till mig själv då.
Acceptans någonstans.
Ja, men det var ju så här också ganska fint.
Ja, nu har du gjort det.
Ja, nu. Att jag bara, fan, jag låg där på vårdcentralen var och varannan dag, känns som.
Ja.
Och så bara tittade jag tillbaks. Tänk om jag bara hade kunnat säga så här, du kan åka hem.
Det man inte kan.
Nej, men, och sen fick jag hjälp med KBT.
Ja.
Så det, om du inte har testat det så är det. Och verkligen hänger det till det. Så.
Jag är också pro-KBT. Det har hjälpt mig sjukt mycket.
Det har gett mig sjukt mycket. Och jag märker att jag har liksom själv fått jättebra KBT som har hjälpt mig på ett sätt som jag aldrig trodde var möjligt. För inte så länge sedan. Alltså de närmsta 10 åren. Olösliga saker har liksom lättat. Och jag känner att jag lite i min, liksom när jag är läkare, jag är ingen psykolog eller terapeut och har inte den utbildningen, men små insatser kan jag liksom bidra med, och jag tycker att det hjälper mina patienter så bra.
Så att, ja, och då går man bara till sin husläkare och ber dem slussa en vidare, för det är den vägen jag gått, och det har funkat jättebra för mig.
Och det funkar exakt likadant för mig.
Och har det tagit över livet så antar jag att det känns ganska hopplöst, men det är inte hopplöst. Det är det jag vill skicka till dig, Jessica, att det är aldrig hopplöst, men du måste, man, tyvärr så måste man liksom få ha lite tur, och det måste vara rätt läge i livet när det finns ett liksom förändringsfönster, och sen kommer det bli mycket bättre. Snälla skriv sen hur det har gått lite, så blir jag jätteglad, eller vi alla blir glada. Tack för frågan, Jessica.
Tack. Jag tänkte att det var dags för ett återkommande inslag.
Ja, vad kul.
Där Nils Henrik Louis Hallberg ska ställa vår läkare mot väggen igen, helt ärligt.
Oh, är det sant?
Jag vet inte om jag har gjort det innan.
Nej, jag vet inte.
Helt okej, Jesper Salén.
Ja, Nils Hallberg.
På alla arbetsplatser jag har varit, på alla arbetsplatser jag har vänner som har jobbat, vare sig det är inom polisen, inom restaurang, eller tv, eller gå ut med tidningen.
Ja.
Så möts man innan arbetspasset, kanske en torsdag eller en måndag för den delen också.
Mm.
Så kommer Jocke in och bara, fy fan, släck lampan, fy fan, det blev hårt igår. Fy fan, det är stålkaps för den här gubben, det vill bara bita i och le. Alla arbetsplatser har folk som kommer duktigt bakfulla, titt som tätt.
Mm.
Helt ärligt, Jesper, hur ofta händer det här i läkarbranschen?
Bra fråga.
För att ni är inte mer än människor.
Jag kan säga så här. Jag har ju svårt att liksom veta exakt. På min arbetsplats måste jag ändå säga att jag inte har varit med om det. Kanske någon som har kommit bakis. Men det har liksom inte varit, inte Jocke inte.
Nej. Alltså jag bara tog ett namn.
Jag förstår att du tog, men inte den.
Nej.
Och sen kan det ju vara så, jag menar, jag har aldrig sett någon kollega med liksom de här skära, glansiga ögonen. Och alltså så, som jag tycker man kan se baksmälla någonstans, eller hur?
Ja.
Men däremot så kan det säkert ha varit någon gång som har känt sig bakfull, men jag tror inte att jag tror inte det har kommunicerat. Men jag kan säga så här, helt ärligt, Nils Hallberg, Louis.
De är inte Louis.
To be Uggla.
Solkungen. Mm. Jag är ju 45. Jag, liksom det här med att vara riktigt bakis, jag har distanserat mig från det. Jag, även helger.
Ja.
Jag känner att det är så jävla sällan värt det.
Mm.
Men när jag gick på läkarprogrammet och gick medicinkursen på Danderyds sjukhus, och då ingick det någon så här lördag-söndag pass eller något sånt där. Man gjorde inte så mycket, men man var där och fick ta ett blodtryck och ställa lite, ja, så. Man gick bredvid en läkare och fick ta lite patienter själv. Nu pratar vi 2011 kanske. Då kom jag en söndag och var så bakis. Och den upplevelsen, att höra en gammal tant berätta om sin yrsel.
Ja. Hur fan tror du jag känner då?
Ja, hade jag inte varit bakis så hade jag kanske tänkt så. Men jag kan säga att den erfarenheten skrämde mig. Eller den bara, jag insåg att det här gör jag aldrig, aldrig, aldrig om. Jag kan inte tänka mig något värre än att sitta, om jag skulle sitta på vårdcentralen nu och träffa patienter och ha liksom ofta lite tidsbrist. Jag skulle inte kunna tänka mig något värre än att vara bakis.
Nej.
Och liksom må lite illa. Jag får ofta ångest om jag är bakfull.
Ja.
Och får liksom ett stresspåslag. Och de bitarna. Så att, helt ärligt, det händer inte mig. Och det händer inte vettiga tänkande kollegor heller.
Nej,
nej.
Men det är också så här, det är för att alkoholismen måste ju vara lika utbredd i det yrket som vilken yrkesgrupp som helst.
Säkert att... mer. I stressiga, alltså ja. Vård, alltså i kontaktyrken så har vi nog en större beroendeproblematik och självmedicinering på kvällarna för att varva ner och sova. Så att,
som i serien The Nick som jag kan
kirurgen i New York på 1800-talet.
Tidigt 1900-talet.
Just det.
Alltså jag har ett litet förslag.
Ja.
Nu kommer jag liksom bryta banan lite här, men när jag tänker på bakfylla och sånt, då tänker jag på att jobba som bil. Vad fan heter det?
Mekaniker?
Nej, alltså när man kör runt, lär folk att köra bil.
Ja, bilskollärare.
Ja. Bilskollärare. Ja. För att vilka är de flesta som tar bil? Jo, det är körkort i början. Det är ganska unga människor.
Ja.
Och då är man ute på F12.
Ja.
Jag tycker det borde vara alkotest. Alltså, eller är jag som en gammal tant nu? Men nej. Tänk hur många ungdomar de handskas med. Liksom. Och som ung man tänker inte på liksom, att alkohol kan vara kvar i kroppen.
Nej.
Liksom.
Nej.
Borde man, eller ska det här kanske vara skitdumt?
Men vadå, tänkte jag att du skulle jobba som körskolelärare?
Nej, att det borde vara
alkoholås inför. Ja. Ja, men alltså nej, du
det var ju
det är typiskt en gammal tant att tycka att man inte ska köra full i trafiken. Så jävla dassigt.
Framförallt när man inte kan köra bil.
Jävla fan. Du är gammal, Emelie.
Jag hade mitt tant.
Nej, men det är sant. Jag trodde, vet du vad jag trodde att du skulle säga?
Nej.
Jag vet inte varför jag började tänka före liksom. Men jag tänkte att du skulle, att man skulle vara, att du skulle bli körskolelärare, att man skulle liksom, att körskolelärare även skulle ge lite livsråd och ja men sådana grejer, passa på.
Ja men alltså det är konstigt att typ folk som ska operera inte måste blåsa innan. Alltså så här, det, alltså,
sånt... det är konstigt.
Det är skitkonstigt.
Och vilka är det som drogtestas? Vilka yrkesgrupper är som drogtestas? Det är inte kirurger eller läkare eller.
Nej, men för man, vill inte, man har inte råd att se resultaten där, tror jag.
Så kanske det är. Men jag tror också att det handlar om förtroende och att man ändå litar, vilket jag uppskattar att, så här, ja, att man är litad på någonstans. Men de som drogtestas, det är ju så här truckförare på lager och sånt.
Och när jag jobbade på McDonald's och inte var kissnödig, så att de blev jättemisstänksamma.
Ja, oh, ja, för tänk om du skulle råka lägga 2 skivor ost.
Ja.
Herregud.
Ja, det gjorde jag. Alltså nej. Med flit.
Nej, men sen, alltså, så. Nej, men jag håller med. Och fan, rattfyllor är fan livets pest.
Ja.
Dra åt helvete.
Ja, det är det. Nej, det var bara det. För att jag kom att tänka på det.
Ja, men det var skitspännande.
Ja.
Ja, det alltså jag blev jätte, nu blev jag skitskraj, jag bara gud, kommer jag få höra någonting. Men det var ju ganska städat ändå, lät som.
Det var städat. Mm. Ja.
Då återgår vi till frågor. Ja. Vet du vad som väntar runt hörnet? En ljudfråga.
Är det sant?
Ja.
Tack snälla.
Hej fantastiska podden. Jag är jättenyfiken på hur det funkar med antidepressiva och viktuppgång. För man hör så ofta att när man äter sertralin eller liknande så går man upp i vikt på grund av medicinen. Är det så? Hej då!
Kram, Linn, rött hjärta.
Ja, Linn!
Tack!
Gud vad glad jag blir av ljudfrågor. Jag blir glad av andra frågor också. Mm, men det händer någonting i mig.
Och jag tycker också det är en viktig fråga, eller?
Ja, gud,
det är viktig fråga.
För att man liksom, det är ju viktigt ett känsligt ämne för det första.
Ja.
Men sen är det ju också att man kan ju gå upp väldigt mycket vikt av antidepp. Och det känns också som att det kan vara svårt att gå ner de kilorna. Men det kanske, jag vet ingenting om
det. Jag tror att all viktuppgång, man brukar ju prata om att kroppen hittar sin nya normalvikt. Så att går du upp i vikt så kan det vara svårt att liksom gå ner till där du var innan. Att man liksom, kroppen ställer in sig på att nu är den här vikten som gäller.
Mm.
Vilket har jag inte, men det är lite vad jag har läst och hört. Så. Mm. Antidepressiva, det finns antidepressiva läkemedel och läkemedelsklasser som ger en ökad aptit. De undviker vi att använda om det inte är så att i en depression att någon blir undernärd. För att i en depression, i ångest, så vad händer när vi är oroliga hela tiden? Vi får oftast inte jättebra aptit, och då kan det ju bli så att man går ner i vikt och blir, alltså att, på ett dåligt sätt, eller på ett dåligt sätt. Ja. Och då kan det ju vara önskvärt att ha liksom ett aptitökande antidepressivum. Men om man tittar på de här vanliga SSRI, SSRI preparaten som är liksom första linjen som är vanligast, så finns det vissa, men det är individuellt, men liksom sertralin till exempel, som är det vanligaste att vi börjar med att prova, kan absolut ge en viktuppgång och en aptitökning.
Det är aptitökningen som, eller är det liksom...
Jag skulle, ja, jag tar inte gift på det, men jag skulle gissa att det är aptitökningen.
För att jag tänker så här, när jag slutar röka, jag åt inte mer, men det känns som att det händer något med min kropp. Alltså att det blir något med ämnesomsättningen. Liksom.
Ja, där, alltså när det gäller rökning, det är jättevanligt att när man slutar med nikotin, att man går upp i vikt. Mm. Där tror jag att det är aptiten. Alltså jag tror att det har att göra med belöningssystemet. Och när vi inte längre kan belöna oss då med nikotin, så belönar vi oss med mat.
Men jag snusar som en galning.
Alltså, jaha!
Jag har ju inte ätit mer.
Nej, då kan jag inte riktigt, det kan jag inte riktigt förklara.
Det var som att en kropp bara liksom... Det var någonting som...
Ja, att du fortsatte ha nikotin i dig såklart.
Ja, ja. Men,
nej, då kan... Vet du vad det kan vara?
Nej.
Alltså nu bara gissa lite kvalificerat, men då kan det vara att rutinen av att röka,
ja,
alltså själva den vanan att faktiskt tända en cigarett och liksom ritualen kopplat till det, att den kan ersättas med något annat rent beteendemässigt.
Ja, och det är ju faktiskt att rökning gör så att man inte har samma aptit. Alltså så här, jag åt kanske bara mindre för att jag rökte det.
Du triggar ditt dopaminsystem. Alltså vårt dopaminsystem som används när, liksom när folk tar kokain, amfetamin, nikotin. Det används även när vi äter.
Mm.
Så det är en viktig del. Självklart inte på samma sätt som vid kokainbruk.
Nej.
De bygger vägen.
Pizzan idag var... Ja.
Jag tror att ni hörde om stränga tunnelbanan här.
Ja.
Men så ja. Det du säger.
Det jag säger är att man kan absolut gå upp i vikt när man blir insatt på ett antidepressivt läkemedel. Sen, som sagt, vi använder inte de som är kända för liksom, de här. Det finns något som heter mirtazapin som har en biverkan av aptitökning, viktuppgång men även sömn. Och då kan man ju sätta in det i liten dos om en patient också har väldigt svårt med sömnen och svårt att med aptiten. Så kan man använda den biverkan. När det gäller SSRI-preparat, vilket de flesta börjar med, så kan man ibland behöva byta preparat. Så att man provar ett annat SSRI-preparat.
Vadå om?
Om en patient blir insatt på ett sertralin till exempel.
Mm.
Och sen efter en månad har gått upp 5 kilo vikt oförklarligt.
Mm.
Då kan man göra så att man byter till ett annat SSRI-preparat.
Så alla SSRI behöver inte
ge... Nej, jag är en vän. Hon gick ju ner 15 kilo.
Och hos alla människor... Så kan det där skilja också vilket preparat som ger viktuppgång. För vi är alla olika. Det finns liksom inte, vi är inte stöpta i en
form. Vi kan väl också prata om det här med vikt. Det handlar ju inte om att man inte vill gå upp i vikt. Det egentligen handlar ju om att man vill känna sig hemma i sin kropp.
Ja, alltså, absolut.
Det jag tycker bara det är viktigt att säga. Liksom.
Jätteklokt. Precis. Sen är det ju så en viktuppgång som är jättehög. Kommer med andra nackdelar för ens hälsa. Så att så. Men det handlar inte om utseendet. Det är liksom en ideal.
Nej, menar, utan...
För de kastar vi åt helvete.
Ja.
Ja.
Men... Jag tycker det var väldigt fint sagt. Just att känna sig hemma i sin kropp.
Ja.
Så kan jag känna ibland om liksom en sommar eller någonting. Så bara, jag känner mig inte hemma. Eller jag känner mig inte stark nog. Alltså, det känns inte som det brukar.
Nej.
Och det kan ju medföra då att du inte mår bra.
Nej, av den det äger. Alltså den informationen äger du.
Ja,
vad
exakt.
Som är okej och inte. Vad du trivs i.
Sen får man ju också se till att det ska vara under sunda.
Ja.
Men det är bara... Jag tyckte att det var en bra beskrivning.
Ja,
men,
tack.
Ja. Men sen kan det finnas en annan sak. Och det var jag lite inne på innan. Att har du en depression... en typisk depression. Det finns atypisk depression. Och det är när man sover jättemycket och kanske får en ökad aptit.
Mm.
Men en typisk depression går med sänkt aptit. Och då kan ju, om du behandlar den depressionen, så kan ju aptiten öka och du går upp i vikt. Mm. Samma sak med ångest. Att har du jättemycket ångest så det går åt väldigt mycket energi att ha ångest och spänna de här musklerna och allting som vi har snackat om. Mm. Och då kan det ju vara så att när du kommer till rätta med det och får lite mindre ångest, att du plötsligt får tillbaka aptiten.
Mm.
Så att det finns liksom inget rätt, alltså det finns inget svar, utan allting måste bedömas individuellt.
Det är också väldigt individuellt. Ja, precis. Ja.
Och det får vi
jag
inte glömma.
Jag måste hitta en antidepp som passar min kropp.
100%. Mm. Svar, ja, så är det ju. Och det där är vi lite dåliga på, för att vi har, jag menar, vi kan inte ha kunskap om alla olika kroppar och hjärnor som går runt, så vi måste liksom forma, vi har våra liksom stuprör kan man säga, förstår ni, alltså så.
Mm.
Men där får vi inte glömma, vi som är läkare, att vi måste också göra en individuell bedömning. Det gäller allt, kanske inte en bruten tå.
Nej.
Men i det mesta annat. Ja, och vi måste lyssna på våra patienter.
Ja.
Fint. Hörrni, det var så uttömmande svar idag.
Ja, men det var fan skitintressanta. Ja. Alltså, det är alltid intressanta frågor, men det var så mycket att diskutera kring alla frågor.
Verkligen.
Så att vi kommer sätta punkt där.
Ja. Jag har slut på luft.
Ja.
Jag är hungrig.
Det här är mina barn.
Ja.
Jag har slut på luft. Jag
har bajsat på mig. För ungefär en kvart sedan.
Ja. Så du är inte många år från att säga det där på riktigt.
Nej, och jag ser fram emot det.
Ja.
Ja. Nej, det gör jag inte.
Hörrni, tack för att ni lyssnar. Skicka in era frågor till Är jag sjuk, heter vi på Instagram. Är jag sjuk?
Mm.
Först följer ni och så skickar ni, så hamnar ni liksom inte i förfrågningar utan i allmänt, och då ligger det kvar och ser bättre ut, lättare att hitta.
Ja.
Tack Daniel Allmark på One Touch Edit som klipper det här. Du är en jävla stjärna.
Mm. Kung.
Ja, det är han. Jesper Salén, snart färdig allmän expert.
Ja, allmän specialist i allmänmedicin.
Expert.
Ja.
Och Emil Ugda, snart min fru.
Ja, ja. Det är jag faktiskt.
Ja. Tack.
Och du ska ha båda efternamnen, så inga tror bara att du...
Nej, ni kommer inte få boka, ni kommer inte boka biljetter till Nisse Ugda.
Tack och
klå. Ja,
nej.
Nej. Ja. Då hade man fått en skämskudde med
det. Det är lite pinsamt.
Ja.
Jag heter Nisse Hallberg, snart Nisse Hallberg Uggla. Vi hörs igen nästa vecka.
Yeah.
Hej!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.